Som Jovan nämnde lite grann igår så tittade vi på, så etablerade vi att Koranen uppmanar oss att det finns, eller i islam så finns det inte bara en helig bok, utan det finns hur många minns? Fyra heliga böcker. Det var Koranen, det var Taurat, det var Sabur och Injil. Och Taurat, Sabur och Injil tillsammans utgör det som kristna skulle kalla för Bibeln. Alltså gamla och nya testamentet. Vi såg att Koranen uppmuntrade oss till, eller uppmuntrade oss troende att steg för steg, står det, uppenbarade han för dig denna skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består av äldre tiders uppenbarelse. Det är han som uppenbarade Torah och evangeliet i äldre tid till vägledning för människorna, och det är han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Och sen så står det att ett strängt straff väntar de som förnekar sanningen i Guds budskap. Ja, Gud är allsmäktig och hämnden är hans. Så vi såg att Koranen lyfter fram att vi, att om man är troende, så ska man lita på alla dessa böcker, och den som förnekar dem väntar ett strängt straff. Och vi såg att vi etablerade också att den bibel som fanns, eller den bibel som fanns på Mohammeds tid, var samma bibel som vi också har idag. Vi tittade på Döda havsrullarna, vi såg att på de olika manuskripten utav Nya testamentet, och vi såg att det är någonting som fortfarande har bibehållits. Så vi kan lita på den bok som vi har idag. Det här är någonting som inte bara kristna men också muslimer uppmuntras till att tro på och följa. Men den här slutsatsen leder till en hel del problem kanske. För att vi ser ju en enorm skillnad mellan islam och kristendomen, eller hur? Idag så finner vi att det finns många stora skillnader mellan islam och kristendomen. Och det kan leda oss till att ställa oss den här frågan. Är det verkligen samma Gud som det talas om? Är Javé, Allah samma Gud? Förresten, när jag säger Javé, kan ju förklara det att enligt Bibeln så står Guds namn i fyra bokstäver i den hebreiska skrifterna. Och det kallas för tetragrammaton ibland, och det är fyra stycken bokstäver som är YHVH. Och det är därifrån som man har fått Javé eller Jehova. För man vet inte riktigt vilka vokaler som ska in där emellan de här konsonanterna. Eftersom när judarna läste YHVH så sa de bara Herren, Adonai, sa de. Och därför då, när vi läser i våra biblar, så står det Herren oftast. Men då är det, när det står Herren med stora bokstäver där, då är det YHVH, alltså Javé eller Jehova, beroende på hur du uttalar det. Vi ser i Nya testamentet att när de översatte YHVH, så översatte de det, när de citerade från Gamla testamentet, så citerade de det som Kyrios, alltså Herren. Men är det här samma Gud? Ja, för att förstå det så måste vi titta tillbaka på arabernas historia. För vi måste titta på när profeten Mohammed kom och han började förklara om den här guden. Då var det viktigt att förstå, vad var det för en gud? Var det en ny gud han introducerade, eller hur relaterade det till den traditionen som hade funnits där bland araberna? Och då måste vi gå tillbaks till Isak och Ismael, eller Ismael, som var Abrahams barn. Abraham, de flesta kanske känner till berättelsen, han kallades ut ifrån sitt hemland för att bli en välsignelse för alla nationer. Och Gud sa till honom att du ska bli far till en stor nation. Och Abraham lydde. Han underordnade sig Gud. Han gick ut ifrån det här landet och han kom till det förlovade landet. Och han skulle bli en stor nation. Gud sa att hans avkomlingar skulle bli som sanden i havet eller som stjärnorna på himlen. Men det fanns bara ett problem. Abrahams fru kunde inte få barn. Så hur i all sin dar skulle han bli en stor nation? Ja, Sara som hans fru hette och Abraham, de tänkte lite grann på det här och de funderade att ja, vi har en plan. Sara sa till Abraham att du kan ta min tjänstekvinna Hagar och skaffa barn genom henne och därigenom så kan vi få en avkomma. Och Abraham gifte sig då med Hagar och fick barn med Hagar. Och det var Ismael som föddes. Men det här var inte egentligen enligt Guds plan från början. Om ni har en bibel så kan ni titta på det. Om ni inte har det så kan ni låna en eller ni kan bara lyssna. Jag vill berätta vad Bibeln säger om de här frågorna. Och vi läser i första Mosebok kapitel 17 vad Gud sa till Abraham. Det står i vers 17 så här. Eller i vers 16 så står det att så säger Gud så här: jag ska välsigna henne, alltså Sara, och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Vers 17 så står det: då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sade för sig själv: ska det födas barn åt en man som är 100 år? Och ska Sara föda barn, hon som är 90 år? Ja, man kan förstå lite att Abraham log lite. Han tyckte det här är ju lite fånigt. Ska Sara verkligen, hon är 90 år gammal. Hon kan väl inte få något barn nu. Men Gud sa det så här. Eller förlåt, sen så läser vi att Abraham pratade med Gud också. Vers 18. Abraham sa till Gud: låt bara Ismael få leva inför dig. Den här bönen handlar om, det är en vädjan för Ismael. Kan inte Ismael få vara din utlovade? Kan inte han få vara den varigenom alla dessa kungar och nationer ska komma? Och som också den här utlovade Messias skulle komma igenom. För det är det som är den här välsignelsen som de letar efter. Och det var det som Abraham bad till Gud om. Och då svarar Gud så här i vers 19. Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Så Gud sa nej. Det är genom Isak som Messias ska komma. Det är han som ska vara löftessonen. Vad betyder det då? Betyder det att Ismael var förkastad och förbannad? Nej. Lägg märke till nästa vers. 20. Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till 12 hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Så fråga, är Ismael förbannad eller är han välsignad? Han är välsignad. Ska han bli ett stort folk? Hur många söner skulle han få? 12 stycken. Precis som Israel som var, Isak fick Jakob. Jakob bytte namn till Israel. Det är därifrån det första gången som ordet Israel finns i Bibeln. Det är Jakobs namn. Han får 12 söner och det blir Israels 12 stammar. Men Ismael hade också 12 söner och det blev Ismaels 12 stammar. Så. Sen så står det att Gud satte Abraham på prov. Han skulle ta sin son och offra sin son på ett altare för att se om han verkligen var villig att ge allt för Gud. Vi ska inte gå in på och titta på de teologiska implikationerna utav den här berättelsen. Men inom islam så är det ganska populärt att tro att det var Ismael som blev offrad här på altaret. Och vissa tror att Koranen till och med säger det. Faktum är att Koranen nämner inte namnet på den son som offrades. Men det står att Abraham tog sin son och skulle offra den sonen. Så det är en spekulation och en tolkning att det skulle vara Ismael. Men enligt Bibeln så var det Isak. Och jag ser inte att Koranen säger emot det på något sätt. Första Vad händer sen då? Jo, Sara dör. Förresten, hur många fruar hade Abraham? Någon som vet? Någon som har det? Tre, precis. Vi kanske är benägna att säga två, men det är inte rätt. Han hade en till fru också. Och det var Ketura. Första Mosebok 25 säger, och vi läser om det. Abraham tog sig åter en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak och Sua. Sex söner. Så Abraham hade inte bara två söner, men han hade åtta söner. Och en av dem var Midian. Och utifrån Midian så kom Midianiterna. Vi ska komma tillbaka till det, men kom ihåg det. Midianiterna. Sen så står det i vers 3. Jokshan blev far till Saba. Det är också ett namn som vi ska lägga på minnet. Och Dedan. Och Dedans söner var Ashurena, Letushena, Lemuena och så vidare. Och så står det Midians söner var Efa. Och alla dessa var Keturas söner. Sen så läser vi i vers 5 och 6 att Abraham gav allt han ägde till Isak, men åt sönerna till sina bihustrur. Men vilka var det då? Ja, det var Ismael och Midian och alla de här andra. Isak var gav han allt han ägde, men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, alltså till Keturas söner och till Hagars söner, eller son. Gav han gåvor. Och medan han ännu levde sände han bort dem från sin son Isak österut till vad då? Till Österlandet. Kom ihåg det. Vad är Österlandet för någonting? Jo, det är den arabiska halvön. Det är den arabiska öknen. Det är dit som de sänds. Österut. Och där etablerar de sig som olika nationer. Det här blir de arabiska stammarna. Och det är härifrån som även muslimer idag anser sig härstamma från på ett eller annat sätt ifrån Ismael. Det är intressant om man läser vidare i Bibeln att de här olika stammarna, de gifte sig med varandra, de blev en nation. Så midjaniterna och ismaeliterna blev en och samma nation. Det var de som förde Josef till Egypten. Hur många minns vem Josef var? Okej, Josef, det var alltså Israels, eller Jakobs, ena son. En av de 12 sönerna. Och hans bröder blev avundsjuka på honom och de sålde honom till Egypten. Och de som förde honom till Egypten var midjaniter och ismaeliter. Det står, de använder dem om vartannat. Så det är alltså de här arabiska stammarna som förde honom dit. Josef blir premiärminister i Egypten så småningom. Sedan så flyttar hela Israels barn ner till Egypten. Och där blir de senare slavar. Farao förslavar dem. Och vad händer sen då? Jo, Gud ska kalla ut Israels folk ut ur Egypten. Och då sänder han en profet vid namn Mosa eller Moses. Men först innan han kan utföra sin uppgift så måste Moses lära sig ödmjukhet hos araberna. Gud skickar Moses till Midians land. Och ni kan läsa det i andra Mosebok kapitel 2. Och hur länge var han där? Är det någon som vet? Hur många år var Moses i Midians land? 40. Ganska lång tid. 40 år så vallade han får där. Det är intressant. Han gifte sig där också med en kvinna som var dotter till prästen i Midian. Och det är intressant att de hade präster i Midians land. Araberna där hade präster. Nu kan vi undra, vem var de präst till? Var det avgudadyrkare? Tillbad de avgudar? Tror ni att Moses skulle gifta sig med en avgudadyrkare? Man läser i Moseböckerna att han förbjöd Israels folk att göra sådana saker. Så jag tror knappast han skulle föregå med ett så dåligt exempel. Faktum är att vi förstår att en prästen i Midian, eller Jetro som han hette, Han var präst till den sanne guden. De tjänade Javé. De tjänade den enda sanne guden. Och vi läser det i andra Mosebok 18 när Jetro kommer på besök till Moses. Och då säger han så här. Jetro säger, lovad vare Herren, och där har vi tetragrammaton, YHWH, Javé eller Jehova, som har räddat er ur Egypternas och faraos hand, som har räddat folket undan Egypternas hand. Och sedan så offrar han åt Gud. Så här så ser vi att araberna tillbad den sanna guden, eller hur? Här i alla fall så ser vi det klart och tydligt. Det är intressant att Moses under sin vistelse i Midian så sägs det enligt den judiska traditionen att han skrev Jobs bok. Jobs bok är en mycket fascinerande berättelse. Men om man tittar på Job så kan man läsa om vem han var. Det står i landet Uz levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Nu, vilken Gud tror ni han tjänade? Var det en falsk Gud? Var det avgudar? Nej, det var den sanna guden. Den enda sanna guden. Jag vet. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han var mäktigare än någon annan i vad då? I österlandet. Okej, okay? Det var han var alltså en arab, om du så vill. Job var inte en israelit, utan han var en arab. Han fruktade Gud. Hans tre vänner var också det. Han var en av de mäktigaste personerna där i österlandet. Så det här visar att det fanns profeter också bland det här folket. Om man läser vidare i Israels historia så ser man sen att man kommer till kung Salomos tid, eller Sulaimans tid, som han heter på arabiska. Salomos tid, han blir en stor, eller det är då under Israels guldålder. Och då kommer en viss drottning till Israel. Och vet ni var hon kommer ifrån? Hon kommer från Saba. Drottningen av Saba, eller hur? Och vad var Saba? Ja, vi läste ju att det var en av Abrahams barnbarn. Abraham födde Jokshan och Jokshan födde Saba. Och de bildade det sabeiska riket som var i södra Arabien. Så därifrån så kom den här drottningen. Här kommer en arab igen, en arabisk drottning. Och vem är det hon tillber? Ja, vi läser, efter att hon har sett allt det här så säger hon: välsignad vare Herren, Javé, din Gud som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron. Ja, eftersom Herren älskar Israel för evigt har han gjort dig till kung för att du ska skipa lag och rätt. Vi ser de här två nationerna sida vid sida genom hela Bibeln. Vi ser dem under Salomos tid. Vi ser också profetior i Jesajas bok om att det här ska hända igen. Drottningen av Saba, det står att hon kom med kameler, hon kom med guld, hon kom med rökelse, hon kom med påfåglar, hon kom med massa olika gåvor som hon gav till Salomo. Och Jesaja berättar att det ska ske en gång till. Det står så här: skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midian och Efa. Från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens, vem är då? Det är Javés lov. De här arabiska stammarna skulle komma på nytt och de skulle förkunna Herrens lov. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajos baggar ska stå till din tjänst. Kedar och Nebajot, det är Ismaels barn. Medan de andra kommer från Ketura. Till mitt välbehag ska de offras på mitt altare. Till min härlighetshus ska jag förhärliga. Så här så ser vi de här. Midian, Efa, Saba, Kedar och Nebajot. Dessa är olika arabiska stammar som skulle igen komma med rökelse och guld för att förkunna Herrens lov. Det här fick en slående uppfyllelse när Messias föddes. För vad läser vi i Matteus kapitel 2? Vi läser att när Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, se då kom visa män varifrån? De kom ifrån öster. De kommer från östern till Jerusalem Och vad var det de ville göra där? Jo, de sa, vi har sett stjärnan ifrån utav judarnas kung och vi har kommit för att hylla honom. Det här är en tydlig implikation på att nu kommer de för att hylla den som de väntade på. De väntade också på att Messias skulle komma. Det är intressant om man tittar på vilka de här är. Adam Clark skriver i sin kommentar till det här att judarna trodde att det fanns profeter i Sabas rike i Arabien som härstammade från Abraham genom Ketura och att dessa i Guds namn undervisade vad de hade fått från traditionen från Abrahams mun. Så enligt det här då så var det, kom de alltså från Sabas rike i Arabien och de förkunnade Herrens lov. De hyllade Messias för de hade också väntat på honom. De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Och då föll de ner och tillbad honom. De öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld och rökelse och myrra. Och det var precis det som det stod att de skulle göra. Skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de komma. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens Javés lov. Så vi ser att dessa två nationer tillbad den sanne guden under en lång tid. Och det var från, och det är ganska fascinerande att de kommer för att tillbe, eller för att tillbe den sanne guden. Medans judarna som hade de här profetiorna, de kom inte till Betlehem för att ge någon gåva till Messias, eller hur? Vilken tillrättavisning. De kände till alla sanning. De hade mer sanning än vad de arabiska stammarna hade vid den tiden. Ändå så var det de arabiska stammarna här som kom, eller de kungarna därifrån, som kom för att hylla Messias. Det räcker inte bara med att ha sanningen, utan man behöver också följa den, eller hur? Det är inte nog med att bara säga att jo, men jag tror det som är rätt. Vi behöver också vara villiga att följa det. Så hur är det då? Det är från de här arabiska stammarna som profeten Mohammed kommer sedan och har fått uppenbarelser. Och då är frågan, nu är det så att under hans tid så hade de arabiska stammarna börjat tillbe avgudar, vilket man kan se. Och sedan så uppträder Mohammed och säger att nej, vi ska vända oss bort ifrån avgudarna och vi ska tillbe Allah, den enda sanne guden. Och frågan är det här en ny gud som Mohammed introducerar och säger nu ska vi tillbe en annan gud som ni inte känner till? Eller är det så att det är den guden som araberna tidigare hade följt och tillbett, som de visste var den sanna guden? Ja, enligt Koranen, vi måste titta på den här frågan. Enligt Koranen så finns det bara en gud, och det är kanske uppenbart. Er gud är en gud, det finns ingen annan gud än han. Och han omfattar allt med sin kunskap, står det i Sura 20:98. Precis samma sak står det i Toran, i Gamla Testamentet. Där har vi den israelitiska Sheman, som är deras trosbekännelse på ett sätt för judarna. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Han är en Gud. Vad med Nya Testamentet då? Kommer det till flera gudar här då? Nej, faktum är att även i Nya Testamentet, Jesus refererar till Sheman, han säger det finns bara en Gud. Jakobsbrevet står att du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Det är inte fler gudar som introduceras i Injil, alltså i Nya Testamentet. Utan det är bara fortfarande en Gud. Frågan är, vem är den här guden då? Är de samma? Enligt Koranen så är det samma Gud. Klart och tydligt. Sura 29, vers 46. Ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser. Det är alltså kristna och judar. Annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt. Utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse. Och säg, vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er. Och vad är det? Det har vi gamla och nya testamentet. Och sen säger de så här, vår Gud och er Gud är en och samma Gud. Och vi underkastar oss hans vilja. På arabiska är det då Allah. Vår Allah och er Allah är densamma Allah. Det är påståendet ifrån Koranen i alla fall. Eller hur? Så låt oss svara på den här frågan. Jag måste säga till er att vi ska spara frågan om Jesus. Vem är Jesus? Och så vidare till en imorgon. Lite mer. Men jag vill ställa just den här frågan om Gud. Allah och Javé. Är det samma Gud? För det första, ordet Allah är det arabiska ordet för Gud. Precis som det finns olika ord för Gud. Vi kallar Gud för Gud. På engelska kallar man honom för God. På finska är det Jumala. I tyska är det Gott. Man har olika ord för Gud. Beroende på vilket språk man pratar, eller hur? Och det arabiska ordet för Gud är Allah. Om du tittar i de... I den arabiska, förresten, det kommer ifrån samma som Elohim. Samma grundord där som Elohim. Den arabiska bibeln använder Allah istället för Elohim. Annars måste man föra in ett annat namn, ett låneord på något sätt. Det är det arabiska ordet för Gud och det är det som de arabiska biblarna också använder. Men frågan är, är de här samma då? Jag skulle vilja ställa frågan på det här sättet. Har de olika kristna samfunden samma Gud? Vad skulle ni svara? Ja. Skulle ni säga ja? Nej, kanske någon säger här. Jag tror det beror på lite vad du menar. För det finns olika uppfattningar om Gud. Inom olika kyrkor gör det. Till viss grad gör det. Eller hur? Skulle man kunna säga att ja, det här är precis identiskt, att den guden som vissa kristna kyrkor tror på är precis identisk med den kristna gud som vissa andra kyrkor tror på? Om man tittar på egenskaperna så måste vi säga nej. Men om vi tittar på frågan om vem är det de riktar sin tillbedjan till, så är det ju samma entitet, eller hur? Är ni med? Men de har olika uppfattningar om hur guden är. Och så är det om vi tar judendomen. Har judendomen och kristendomen samma Gud? På ett sätt skulle jag vilja säga att de har det, eller hur? När Jesus kom, han kom inte och sa, nu ska ni tillbe en annan Gud. Nej, han hänvisade fortfarande till samma Gud som judarna var vana vid att tillbe. Men de hade missuppfattat den guden på vissa olika sätt. Och därför behövde Jesus rätta till deras bild av Gud. Och hur är det då med islam? Vi ser i alla fall påståendet och vi ser på mycket likheter som vi ska titta på också sen här. Att det finns en hel del saker som tyder på att muslimer och kristna och judar, de refererar alla till en och samma entitet. Men de må ha olika uppfattningar om den gudens vilja och hur han är. Hänger ni med? Så frågan är lite svår. Det är väl därför en lite svår fråga. Det beror på hur du definierar det. Om du ställer frågan, har de en gud som tror och som gör exakt samma saker och står för exakt samma saker? Nej, då är svaret nej. För det finns skillnader som är tydliga. Både inom islam, inom judendomen, inom olika kristna samfund. Men om frågan är, vilken gud är det de pratar med? Är det den allsmäktige, den enda skaparen? Är det Abraham, Isaks och Jakobs gud? Ja, är svaret. Det är den guden som de tänker att de tillber. Är ni med? Och sen, många muslimer är kanske lite tveksamma till att att tänka att de kristna faktiskt tillber den sanna guden. På grund av att när de tittar på den västerländska kulturen idag så ser de att det är otroligt mycket omoral som ursäktas i till och med i kristendomens namn ibland. Och det här har gjort att man undrar, är det här verkligen samma Gud? Och jag vill göra en väldigt viktig poäng ikväll och jag vill titta på det under den senaste, eller den sista delen av den här presentationen. Jag ska titta på den livsstil som Bibeln uppmuntrar till. För det finns ett otroligt stort missförstånd bland många muslimer om vad är kristen livsstil egentligen. Och det här budskapet är kanske lite mer utmanande för vissa kristna. Men jag tror att det är viktigt för oss att titta på de här frågorna ändå. För om vi tittar till exempel på det med bön. Jag träffade en muslim en gång och hon berättade för mig om att skillnaden mellan kristendomen och islam är att kristendomen, de tillber Gud endast en dag i veckan. De kommer till, eller de som hon hade träffat, de tillbad Gud på söndagen. Så de gick i kyrkan då och sen då tillbad de. Men annars så gjorde de inte det speciellt mycket. Och medan i islam så ber man 5 gånger om dagen. Om man är en riktigt trogen muslim. Så kan det vara så att det finns kristna som ber kanske bara 1 gång i veckan? Skulle ni säga. Det finns sådana, eller hur? Men frågan är, vad säger Bibeln om den här frågan? Det är det som är viktigt. Det är skillnad på vad vissa som påstår sig följa Bibeln gör och vad Bibeln faktiskt säger. Låt oss titta på några av de här sakerna. Bara för att titta på vad Koranen säger först. Den säger att man ska förrätta regelbundet de dagliga bönerna. Okej. Och Bibeln drar det faktiskt ännu längre. De säger, det står i Bibeln i 1 Thessalonikerbrevet 5:17, be utan uppehåll. Be ständigt. Okej, så är det en, det går till och med ännu längre. Det är inte bara 5 gånger om dagen, men du ska hela tiden ständigt ha en uppkoppling till Gud. Nu betyder det att du måste falla ner på dina knän hela tiden, hela dagen och aldrig göra någonting annat. Det handlar inte om det. Men det handlar om att du kan ha den här kontakten med Gud oavsett vilket sammanhang du befinner dig i. Det är den uppmaningen. Däremot så säger inte Bibeln att det är fel att böja knä när vi ber. Faktum är att Bibeln talar mycket varmt om att knäböja. Det står i psalm 95:6 att kom, låt oss falla ner och tillbe, böja knä för Herren vår skapare. Daniel står det om i Gamla testamentet, han föll ner på sina knän 3 gånger om dagen och öppnade sitt fönster mot Jerusalem när han bad där. Vet ni varför muslimer vänder sig till Mekka när de ber? Historiskt sett så vänder de sig till Jerusalem till att börja med. Och sedan så fick Mohammed en uppenbarelse om att nej, nu ska de vända sig mot Mekka istället. Men innan det så vände de sig mot Jerusalem, precis som judarna. För att det var det som judarna gjorde. Ni kan titta på den historien själva, men mycket av den här kulturen har kommit ifrån Bibeln egentligen. För att det stod om Salomo när han invigde templet att folk skulle be vända mot det här templet. Sen förstördes ju templet och Jesus han kom och han sa att vi kan, det är inte mot ett tempel vi ska behöva tillbe, utan vi kan be direkt till vår fader i himlen. Men det betyder inte att man måste nödvändigtvis alltid be på knä. Vi ser exempel i Bibeln på personer som stod och bad, som satt och bad, som låg och bad, som gjorde olika sådana, i olika ställningar. Det är inte nödvändigtvis ställningen som är den viktiga. Men det är otroligt värdefullt att gå ner på knä. Och om du inte gör det så vill jag utmana dig till att faktiskt pröva det. Att gå ner på dina knän inför Gud och vända dig till honom. För att det ger en form utav vördnadskänsla som man kanske inte alltid annars får när man, om man sitter eller så. När det kommer till den sexuella moralen så har Koranen en standard om att det inte är, man ska inte ha sex innan äktenskapet. Man ska inte vara otrogen förstås. Man ska, och den pratar emot homosexualitet och andra sådana saker. Men det här är någonting som vi ser som vardagsmat i västkulturen, eller hur? Här uppmuntras man nästan ibland när man tittar på olika saker och ting att vara otrogen eller att göra olika saker som inte stämmer överens med en annan livsstil som, eller den livsstil som finns i Koranen, men som faktiskt också finns i skriften i Bibeln. Andra Timoteus, där står det om att den sista tiden kommer att bli svår. Människor ska älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Jag skulle säga att det här är den västerländska kulturen, eller hur? Vi har mycket av det här i vår kultur idag. Bibeln varnade för att det skulle ske, men Bibeln stöder inte det. Till och med så skulle det ske i religionens namn, eller hur? För de skulle ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Så i Guds namn så har människor, skulle människor börja göra de här sakerna. Och vi ser tyvärr det. Vi ser till och med alla de här sexuella förvrängningarna kommer in och välsignas till och med utav kyrkan. Och jag blir upprörd också utav det. För jag vet att Guds namn vanäras på det här sättet. Jag fick den här Svenska kyrkans tidning 2016. Den 5-11 augusti så var det Pride-festival i Malmö. Och Svenska kyrkan bjöd in till slagerkonsert, drop-in, vigsel och Pride-gudstjänst. Över 100 personer från Svenska kyrkan deltog i Pride-tåget. Det här visar för mig att man har, i Guds namn, så har man lämnat den modell utav sexualitet som Bibeln lyfter fram. Vad står det i Bibeln om det här? Första Korinthierbrevet 6:9-11. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Det här är hårda ord, men det är den bibliska moraliska standarden som Gud lyfter upp. Vi måste kalla synden vid dess rätta namn. Och det är det som vi inte har gjort som kristna många gånger. Och det har skickat en otroligt dålig signal ut till andra grupper också. De ser att det här stämmer inte överens med det som står i skriften överhuvudtaget. Sådana, men vad vill jag vill betona det här för de utav er så att ni inte missförstår mig. Älskar Gud syndare? Enligt Bibeln så gör han det. Och han är villig att förlåta. Han är villig att ge nåd. Han älskar alla människor. Och han vill att alla ska komma till omvändelse. Oavsett vilken synd du har så finns det förlåtelse genom det som Jesus har gjort. Vi ska titta på det senare. Men det är den bibliska principen. Ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Men det betyder inte att det är okej, nu kan vi göra vad som helst. Nej, det finns en moralisk standard och de personer som ihärdigt fortsätter att göra på de här sakerna kommer inte att ärva Guds rike. Det är det står i Bibeln. Låt oss gå in på lite andra specifikare saker här. En mycket prominent del om man pratar om islam är ju att man äter inte vadå för något. Man äter inte gris. Säg, som det står här, i det som har uppenbarats för dig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spilt blod eller svinkött. Det är orent. Okej, så Koranen säger att svinkött ska man inte äta, det är orent. Men däremot så sa Bibeln det över flera tusen år innan Mohammed fick det här. Och det är kanske inte så många som vet om. Tredje Mosebok 11. Så säger Moses: alla de djur som har helt kluvna klövar som idisslar får ni äta. Men så rabblar han upp en flera utav de som de inte får äta. Och det är inkluderat svinet, för det har helt kluvna klövar men idisslar inte. Så det ska vara orent för er. Så enligt den här, det som Gud gav till Moses där då, så fick man äta bara de djur som hade helt kluvna klövar och som idisslade. Om de inte idisslade så fick man inte äta dem. Om de idisslade och men inte hade kluvna klövar så fick man heller inte äta dem. Så ta till exempel nu. Vad är ett exempel på något man kan äta? Som har kluvna klövar och som idisslar. En ko. Idisslar. De tuggar maten flera gånger. Så ni vet, kossan, den sitter där och tuggar många gånger. Har fyra magar. Får är det samma sak.
Lamm.
Get. De här djuren var rena. Gaseller, älgen, hjorten av olika slag. Men vad med flodhästen? Nej. Vad med katten? Vad med hunden? Någon som äter hund här? Jag hoppas inte det. Om vi tittar på de här olika djuren så ser vi att Bibeln säger att de är inte bra att äta. Och vad med grisen? Oh, den tycker vi om kanske. Och det är lite svårare, eller hur? Men det var det som Gud hade sagt till Moses i Gamla Testamentet. Och det är inte bara godtyckligt det här. Och vissa tror att det var bara godtyckliga regler som Gud satte upp bara för att göra livet surt för dem. Nej, det fanns en bra orsak till varför de skulle göra det. Förresten, Bibeln går ännu längre. Jag menar, den pratar till och med om vissa saker som man inte får äta som finns i vattnet. Allt i vattnet och i sjöarna och floderna som har fenor och fjäll, står det. Det får ni äta. Men det som inte har fenor och fjäll, de får man inte äta. Så vad har fenor och fjäll? Fiskar. Inte alla fiskar dock, eller hur? Det finns skinnfiskar som inte har fjäll. Eller hur? Och så finns det... Makrill. Är det en skinnfisk? Eller? Ja, du får kolla på det. Den har skinn. Om den har fjäll så står det att den är okej att äta. Om inte så är det inte det. Bläckfiskar, hur är det med dem? Nej. Kräftor, räkor. Okej, nu ska jag inte gå in allt för mycket här, för nu tycker folk, börjar folk gå ut annars. Men det här är vad Bibeln lyfter fram. De principerna som står om i Koranen har hämtats härifrån på ett sätt. De här principerna har funnits ända sedan Moses tid. Och varför gav Gud dessa saker till Moses? Ja, det var inte bara, som jag sa, för att hålla dem sysselsatta i öknen, men det fanns ett syfte med det. Andra Mosebok 15:26 så står det så här: han sa det, om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren din läkare. Hur många tycker om att gå till läkaren här? Okej, okay. Om man är sjuk så behöver man det, eller hur? Men Gud vill, han är vår läkare. Han vill hela oss, han vill hjälpa oss. Men som den gode läkaren så ger han oss förebyggande råd också, så att vi kan må så bra som möjligt. Är inte det bra? Är inte det bättre att slippa bli sjuk från början? Och därför så har Gud gett vissa regler och lagar som är för vår hälsa. Som är för vår egen glädje. Om du tittar på svinet till exempel. Det är fullt av parasiter oftast. Det är en av de fetaste köttena. Det finns mycket allergener i det. Det skapar cancer. Det skapar massa olika hjärt- och kärlsjukdomar. Om du äter det på en regelbunden basis. Gud säger håll dig borta ifrån det. Ät inte det. Och det är därför. För att han älskar oss. För att han har en plan för oss. Han vill att vi ska må så bra som möjligt. Att vi ska slippa ha alla de här sjukdomarna som egyptierna hade. Livsstilssjukdomar av olika slag. Han säger i Nya Testamentet att vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Vi kan säga, ja, men det är min kropp, jag kan göra vad jag vill med det. Nej, det är Guds kropp. Du har fått den lånad. Och Gud, det är hans, han vill bo i dig. Och därför vill han att vi ska ta hand om den så bra som möjligt och må så bra som möjligt. Om du tänker på Jesus när han gick runt och predikade, så gjorde han något annat också. Han helade människor, eller hur? Så brydde han sig om människors hälsa. Det gjorde han. Han brydde sig om människors hälsa. Men kristna, och vissa kristna följer de här principerna, men det, majoriteten ska jag säga utav kristna har gått bort ifrån de här hälsolagarna i Gamla testamentet. För man menar att Jesus i Nya testamentet kom och upphävde de här. Han kastade ut dem och sa, nu spelar det ingen roll, nu kan vi äta vad vi vill, vi kan äta vad som helst. Men och man grundar det på en text som den här i Markus kapitel 7, vers 18-19. Då säger Jesus så här: så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Och så står det, därmed förklarade han all mat ren. Okej, okay, wow, säger vissa kristna då. Titta här, Jesus sa all mat är ren, så nu kan vi äta precis vad vi vill. Nu kan vi äta räkor och vi kan äta gris och vi kan äta ormar och vi kan äta vad som helst. Det finns inga regler längre kvar. Men det här är ett sätt, tyvärr, som vi pratade om igår, att kristna rycker saker ur sitt sammanhang för att förvränga texten. För vi måste studera en text i sitt sammanhang, det var det vi såg. Annars kunde vi bara plocka ut en text och säga, ja, det finns ingen Gud. Psalm 14:1 säger, det finns ingen Gud. Men om man läser sammanhanget så ser man att, nej, men det står att dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Man måste läsa sammanhanget för att förstå vad Gud faktiskt vill ha sagt. Och om vi läser det här sammanhanget, vilket jag vill att vi ska titta på lite grann, så ser vi klart och tydligt vad Jesus pratar om här. Det är nämligen så vi läser i Markus kapitel 7. Det står att fariséerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariséerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först ha tvättat händerna med en handfull vatten, och de håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torgen äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, att skölja bägare och kannor och kopparkärl och så vidare. Okej, faktum är att fariséerna hade en tradition som sa att om du kommer i kontakt med någonting som är orent, så blir du oren, du blir syndig. Alltså synden överförs genom kontakt. Så om jag då som var en jude kom och sen så rörde jag en hedning till exempel, en annan människa som inte tillhörde judarna, så trodde fariséerna att nu blev jag oren, nu måste jag gå och tvätta mig och skölja mig. Så när de gick ut på gatan där och de köpte saker ifrån hedningarna till exempel, så blev de orena, de blev syndiga, de måste tvätta sig. Och så började de där, innan de åt någon mat överhuvudtaget, så tvättade de sig. De hade sina ritualer, okej? Sina ceremoniella ritualer, att de skulle tvätta sig, allt det här. Och det är det här som Jesus angriper. Det står ingenstans här om att Jesus går emot de bud som Gud hade sagt. Utan han talar, om man läser vidare här, vers 9 till exempel. Han sa det, ni upphäver, eller förlåt, vers 6. Han svarade dem, Jesaja profeterade rätt om er, hycklare. Det står skrivet, detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad är mig meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Så Jesus anklagar inte Guds bud. Han går emot mänskliga stadgar som inte finns någon grund för i skriften. Det var de här mänskliga traditionerna. Och det är de som han angriper. Och därmed så säger Jesus att det är inte fysisk kontakt som överför synden. Utan det är det som finns i hjärtat. Det är det som skapar synden. Det är vår inställning. Det är det som gör saker orent och syndigt. Och sen står det därmed förklarade han all mat ren. Den maten som fariseerna hade satt, som de såg att ni äter inte utan att ha tvättat händerna. Så er mat är oren. Jesus säger att den här maten är ren. Men Jesus satt inte där och åt fläskfilé. Eller hur? Det var inte det han satt och åt och sa nu är den här maten ren. Utan det var sund mat. Det var mat som var tänkt att äta. Och vi ser att lärjungarna, de hade inte fått den blekaste uppfattningen om att det här betyder att nu kan man äta precis vad som helst. För Petrus säger själv i Apostlagärningarna 10:14 när han säger nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Så det var inte så att plötsligt nu kunde de äta alla möjliga saker. Utan fortfarande i Nya Testamentet, långt efter att Jesus hade dött och uppstått enligt Bibeln, så och stigit till himlen, så står det då att han hade inte ätit någonting oheligt eller orent. I Apostlagärningarna 15 så ser man att de här hälsolagarna fortfarande utgör en del av den kristna läran. De skrev ett offentligt brev i det här generalförsamlingen som de hade i Apostlagärningarna 15. De skrev att man ska hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Så det här är mat, de här reglerna ifrån Gamla Testamentet gällde fortfarande. Varför? Jo, för att människans kropp är precis likadan efter korset som innan, eller hur? Det blev ingen förändring. Det är fortfarande inte hälsosamt att äta vissa saker. Så Jesus upphävde inte det här. Utan de gäller fortfarande idag. Vad med alkohol? Nu vet jag att det här blir allting på en gång. Islam fördömer användandet av alkohol. Och den fördömelsen av berusning finns också i Bibeln. Ordspråksboken 21. Vinet smädar, starka drycker larmar. Ingen som raglar av det är vis. Hur många av er vill vara visa? Okej. Okay. Ingen som raglar av det här, ingen som förleds av den här drycken är vis. Så håll dig i så fall borta från droger, från alla sådana saker som kan förstöra ditt sinne. Ordspråksboken 23 pratar också emot berusning och alkoholism. Vi har Ordspråksboken kapitel 23. Och det står så här. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem grälar? Vem klagar? Vem har onödiga sår? Vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet. De som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Då får dina ögon se märkliga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Det blir som att du ligger ute på havet eller i toppen av en mast. De slog mig men det gjorde inte ont. De gav mig stryk men jag kände inget. När ska jag vakna? Jag vill få tag i mer. Är det en bild av en alkoholmissbrukare, eller hur? En ganska sorglig bild. Och Bibeln talar emot den typen av alkoholmissbruk. Om vi tittar på alkoholstatistiken så ser vi att 3,3 miljoner människor dör varje år av alkoholism. 3,3 miljoner människor dör av det. I var fjärde sjukhussäng är upptagen på grund av alkohol. En tredjedel av trafikdöda orsakas av alkohol. Hälften av alla drunkningsolyckor orsakas av alkohol. Hälften av alla psykiatripatienter har alkoholproblem. Det är ett stort samhällsproblem det här med alkoholen. Och om vi tittar på de här 3,3 miljoner alkoholisterna som dör varje år. Hur många av de alkoholisterna tror ni planerade att bli alkoholister? Var det någon som sa när nu ska jag bli alkoholist minsann? Kanske det är några. Men jag tror majoriteten av dem förleddes av det. Till slut hamnade de där. Det finns en risk med även måttligt drickande av alkohol. Minst 50 miljarder kronor kostar alkoholen samhället under ett år. Det har klassificerats som den farligaste drogen I en ny studie, eller en studie 2010, överlag var alkohol den mest skadliga med heroin och kokain på andra och tredje platsen. Så, frågan är, om en kristen verkligen vill ära Gud med sin kropp, är det här någonting som en bransch som vi ska stödja? Det finns inget ofarligt drickande, säger Systembolaget. Alkohol är aldrig helt ofarligt, eller aldrig nyttigt. Det är trots allt ett gift. Bibeln säger att inga drinkare ska ärva Guds rike. Men säger någon då, Jesus drack ju vin. Gjorde han inte det? Och det är sant, det står det, att han gjorde. Och därför så menar många att det är det här som kristna gör. De dricker alkohol och det är det som är rätt. Men det är skillnad på vin och alkohol. Förlåt mig förklara. Ordet vin i Bibeln refererar inte endast till alkoholhaltigt vin som det gör idag. Idag så när vi säger vin så menar vi alltid alkoholhaltigt vin.
Det blir alkoholhaltigt. Om du pressar druvor så det blir alkoholhaltigt.
Ja.
Du kan inte, du måste bryta kemiskt för att du ska få skatt.
Faktum är att man, de var väldigt kunniga även på den tiden. Att de gjorde must utav det. Och de kunde till exempel destillera det så att det blev en sirap och så spädde man ut det med vatten. Det fanns många olika, det står om man läser i antika arkeologiska fynd så pratar de och grekerna, de hade varit experter på det här och de gjorde alla möjliga saker. Det fanns alkohol alltid i ett vin, absolut. Men min poäng är den här, att all vätska från druvan kallas vin i Bibeln. Titta här till exempel. Det är någonting vi inte kan komma ifrån. Jesaja 16 och vers 10. Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten och vingårdarna hörs ingen sång. Inget jubel. Ingen trampar vin i pressarna. På glädjeropen har jag gjort slut. Okej, så hur man trampade vin, man tog vinrankorna eller vindruvorna. Man kastade dem i ett stort kärl och man tog av sig barfota och trampade på det. Och det som rann ut där, det som fanns där i pressarna, kallas för vin. Okej? Okay? Och det är inte alkoholiserat. Det är inte alkoholiserat, eller hur? För det har precis trampats ut.
Om en vecka, 2 veckor, beroende på värmen.
Ja, precis. Beroende på hur du tar hand om det.
Gästen med detsamma.
Ja, men det tar ändå minst en vecka eller någonting sådant innan det blir förstört. Så här så har vi ett tydligt exempel på där även färsk pressad druvjuice kallas för vin i Bibeln. I klagovisorna så står det om hur spädbarn på gatorna håller på att förgås av hunger och törst. Och det står att de ropar till sina mödrar, var finns bröd och vin? Har spädbarnen blivit alkoholister tror ni? Jag tror inte det, utan det här är en del av basfödan i Israel. Under den här tiden var druvjuice som inte hade alkohol i sig. Jesaja 65 talas om det här, vers 8. Liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den, fördärva den inte, det finns välsignelse i den. Så det ansågs som en välsignelse, det ansågs som någonting positivt och uppbyggligt. Och det var en del utav basfödan i Israel. Så när vi tittar på vin så är det inte helt oproblematiskt, utan vi måste titta på frågan. Hade det alkohol? I så fall hur mycket alkohol? Fanns det i den? Och det kan vi inte avgöra på annat sätt än att titta på sammanhanget och se vad det handlar om. Och när Jesus till exempel lyfter bägaren vid nattvarden, han har vin i den här bägaren, så står det klart och tydligt i skriften att från den stund så ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Vinstockens frukt låter för mig väldigt mycket som det ojästa vinet, den här välsignelsen som man hade. Om jag också tänker på vilken högtid det var där. Det var det osyrade brödets högtid. Och då fick man inte ha bröd som hade någon jäst i sig. Varför? Jo, för att jästen representerade synd. Och den behövde man rensa bort ifrån sitt hushåll. Och när man gjorde det då så hade man inte heller jäst i drycken. Så, utan det var vinstockens frukt som Jesus drack där. Så jag tror när Jesus sen blir erbjuden alkohol på korset så tar han inte emot det. Han vägrade, han varnade för berusning. Och jag kan säga så här, okej. Okay, om du säger att ja, men måttligt alkoholdrickande det är inte skadligt för hälsan och så vidare. Okej, okay, om du så vill säga det. Men vad, jag kan säga så här, måttligt drickande är skolan där alkoholisten får sin utbildning. Som jag sa, de här alkoholisterna, de hade inte planerat att de skulle bli alkoholister. Utan de började att dricka måttligt. De började tänka, ja men jag ska ta lite grann. Och, ja men lite grann gör inte. Och sen så blir det mer och mer, de tappar kontrollen. Och när de vill så gärna ha tillbaka kontrollen så kan de inte få den igen. Är det här en risk som en kristen som vill ära Gud i hur de äter och dricker bör använda? Jag tror att ingen skadar sig. Ingen förlorar någonting på, skulle jag vilja säga, att leva en fullständigt nyktert liv. Jag har gjort det i hela mitt liv och jag känner inte att jag saknar det på något sätt. För mig är det helt motbjudande att tänka tanken. Men hur som helst, jag ska inte döma dig om på det sättet. Men vad jag ser ifrån Bibeln är en klart och tydlig nykter livsstil som vi ser. Ja.
Alltså på något ställe, jag tyvärr vet jag inte vad det exakt det står, men det står ju till och med att Gud uppmanar vid någon, om det är någon högtid eller någon sabbat, att skaffa något i den stilen, alltså vin och andra starka drycker.
Mm, det är sant.
Då är det ju Gud som uppmanar dem till att dricka. Och det står också något ställe att göra sig glada på sött vin.
Ja.
Gamla testamentet. Jag menar, alltså jag tror inte man helt, alltså det är ju klart, det är ju skadligt, men man måste ju ta med det också.
Precis, men om du tittar på den, och vi kan studera det, men om du tittar på den texten om vin och starka drycker, det står inte där att de skulle dricka det, utan de använde det för mat och dryckoffer, till exempel, på ett av de ställena. Sen så att det står att de ska göra sig glada, det tolkar vi ibland som att de blir berusade. Men varför betyder det det? Det står fina ord gör hjärtat glatt. Betyder det att man blir berusad utav fina ord? Så vi måste liksom titta på det här. Jag studerar gärna det här ämnet med er senare. Men ja, och jag vill säga som så. Jag tror att ingen lider någonting utav det. Det är inte en synd att inte göra det. Ingen är med. Ja, det finns kristna som avstår ifrån alkohol också. Och jag tror att de har gott stöd i Bibeln för att kunna ha en sådan inställning. Koranen säger så här, om vi nu tar det andra ämnet om klädsel. Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet. Det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt. Låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de ska inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader och så vidare. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende, vänd er till Gud i ånger över era fel och synder. Kanske ska det gå väl i era händer. Väl i händer. Okej, vi vet att många muslimska kvinnor bär slöja, eller hur? Och tanken kommer egentligen endast från en enda vers. Och det är den här versen i Koranen. Som pratar om slöja. Det finns inte de andra texter som egentligen pratar om slöjor överhuvudtaget. Sen har traditionerna kommit in. Och de har sagt att så här ska man klä sig och så här ska man klä sig. Men vad är det står enligt Koranen? Vad är det de ska täcka? Är det håret? Nej, det står inte håret. Det står barmen. Eller hur? Okej, okay. Så det som det som det var på den tiden, att okej, de hade urringade klädmoden och sådana saker. Och de skulle täcka sig för det, för att det väckte anstöt och så vidare. Och så där utifrån så har vissa tolkat att ja, men då ska man dra det till en ännu större ytterlighet. Och man ska täcka håret, man ska täcka ansiktet, man ska täcka händerna, man ska täcka varenda del av kroppen. För ju mer man täcker, desto heligare blir man. Det här är en ytterlighet. Det här är inte, det står inte i Koranen överhuvudtaget, men det står inte heller, och det står inte heller i Bibeln på något sätt. Det som det handlar om här är en anständig klädedräkt, att inte dra onödig uppmärksamhet till sig. Och det ser vi också i skriften. De fick dem härifrån skriften, från Bibeln, Nya Testamentet. Första Timoteus 2, 9 och 10. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel. Med blygsamhet och gott omdöme. Förresten, gäller det männen också? Jag tror det gäller männen också. Inte bara kvinnorna. Men det står här specifikt om kvinnorna. Med blygsamhet och gott omdöme. Inte med håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan med goda gärningar. Det här är Bibeln som talar. Och idag i den västerländska kulturen så ser man att oj, människor klär sig precis hur som helst. Det är inte bibliskt. Förlåt mig, men det är inte bibliskt. Det finns en tydlig rekommendation. Varför ska vi klä oss på det sättet? Jag tror det finns sunda orsaker till det. Men vi kan missrepresentera Gud med det sätt som vi klär oss på. Det är poängen. Som jag sa, vissa kan dra det här till en ytterlighet och tänka att ju mer jag täcker, desto mer helig blir jag. Och då blir det på något sätt att det är de yttre sakerna som gör mig helig. Det är inte en biblisk princip heller. Utan det är den inre prydnaden som Bibeln lyfter fram. Första Petrus 3, 3-4. Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så det är den inre människan som vi behöver förhärliga och förfina, inte den yttre. Och vissa har tolkat det här som att det betyder att du kan klä dig precis hur som helst. Och till och med kristna kommer och de försvarar sig. De säger, ja, du ska inte döma mig, jag kan klä mig på precis hur jag vill. Och så utsätter de andra personer för frestelser i onödan. De visar inte en sund kristen attityd i det här. Vi ska inte sätta på oss de här yttre sakerna, utan vi ska klä oss anständigt. Med blygsamhet och gott omdöme. På ett sätt så kan man säga att kulturen spelar en viss roll i vad som är anständigt och vad som inte är anständigt. En viss roll skulle jag säga. Men det finns gränser. Och jag kan säga att dagens västerländska mode, utmanande, urringade mode, är inte bibliskt. Det stämmer inte överens med det Nya Testamentet eller med Gamla Testamentet. Utan det här är någonting som är ett avfall på ett sätt inom kristendomen. Varför ska vi inte älska de här sakerna? Bibeln säger, älska inte världen. Vi kan ta...
...slöjan när man har täta byxor. Och det är hela tiden.
Ja.
Ja. Det är hyckleri bara.
Det kan vara hyckleri, och det är därför som det måste börja inifrån, som Petrus pratar om. Och om det är bara en hyckleri, att det är någonting på utsidan, men inte det finns den här inre skönheten, då är det formalitet och hyckleri. Det inre måste finnas, och därför så måste det reflektera utåt. Vad händer då? Varför talar Bibeln om det här? Det står i Johannesbrevet, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Den världsliga livsstilen leder oss bort ifrån kärleken till Gud. Och det är därför som Bibeln pratar om det här. Allt vad som är i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Paulus pratar också om att det skulle komma ett avfall. Han säger så här: jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystnavargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Han säger att låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram för fördärvets son. Vi ska prata mer om det i vårt sista möte. Vi kommer studera det här ännu mer. Men det här avfallet var någonting som fanns också på Mohammeds tid och som han upptäckte att det fanns. Och det är en intressant vers här i Koranen som vi tittade på igår också. Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott på denna skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem det som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. Så det finns som trogna, men många har avfallit. De ådrar sig Guds vrede och störtas i djupt elände eftersom de framhärdade i att förneka Guds budskap och döda profeterna mot all rätt, trotsade ständigt Gud och överträdde hans bud. Sen står det så här: alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även redbara människor som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ner på sina ansikten i tillbedjan. De tror på Gud och på den yttersta dagen. De anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. De tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga och vad gott de gör ska inte frånkännas dem. Gud vet vilka de är som fruktar honom. Sen så står det också, det här är en sura som används väldigt mycket för att, ja, inom terrorism till exempel, så, och en o, ja, om vi, i krig av olika slag, så har den här använts. Och många har läst den här och tycker att det är en stark fördömelse mot kristna i allmänhet. Men låt oss titta på vad det står här. Det står: kämpa mot dem trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift. Det handlar alltså om de kristna. Varken tro på Gud eller på den yttersta dagen, som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit, och inte iakttar den sanna religionens bud. Kämpa mot dem till dess att de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. Så skriften säger, eller förlåt, Koranen säger, ska jag säga, Koranen säger att de som är trogna Gud och de bibliska principerna har egentligen ingenting att frukta för de islamska krigarna. Utan det är de andra som inte, eller som varken tror på Gud eller på den yttersta dagen, som anser det som förbjudet och som anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har, eller som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit och så vidare. Det är de som har saker att frukta. Nu betyder det att säga att jag tycker att det är bra den inställningen att döda de som inte tror rätt? Nej. Jag tror att det är inte Jesus principer. Vi ska prata om det i vårt sista möte. När Jesus undervisning visade att vända andra kinden till, att älska till och med sina fiender. Men trots det så ser vi här att det finns, görs en åtskillnad. Alla kristna har inte avfallit, till och med enligt Koranen. Och därför så är det någonting som, och det är också någonting som Bibeln säger. Uppenbarelseboken 12:17, det står: i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Finns det de som lyder Guds bud? I uppenbarelseboken så står det om den sista tiden. Det står också i uppenbarelseboken 14:12 att här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Det finns en trogen kvarleva, det finns en trogen rest som håller fast vid det som Bibeln faktiskt lyfter fram. Och nu vet jag inte om det nödvändigtvis handlar om de sakerna vi har tittat på idag. Men jag tror att det inkluderar det. De här sakerna vi har tittat på idag, kan man säga, på ett sätt så är de små saker jämfört med, eller vissa av dem är kanske mindre saker än andra saker. Men jag vill citera Jesus ord när han säger att den som är trogen i smått är också trogen i stort. Oavsett om du är muslim eller om du är kristen idag, så kan vi följa det som den heliga skriften nämner om de bud som vi är övertygade om att Gud vill att vi ska följa.
Yes. På alla slides så står det i Koran så står det Guds sändebud. Vem är sändebud i det sammanhanget?
Bra fråga. Vi kan ta den nästa gång. Eller vi tar den efteråt om det är okej. Min poäng är helt enkelt här att vi ska följa Guds bud. Och när jag pratar om Guds bud så vill jag också poängtera en viktig sak här. Jag vill prata till de som säger sig vara kristna här idag. Varför vill en kristen lyda Guds bud? Är det för att förtjäna sin frälsning? Är det för att de genom det ska bli mer rättfärdiga? Bibeln säger att du kan inte förtjäna din frälsning. Utan det du kan få förlåtelse som en gratis gåva ifrån Gud när du vänder dig till honom på grund av det som Jesus har gjort för oss. Men på grund av att när vi har förstått det som Jesus har gjort för oss, så vill vi lyda honom. Utav kärlek till honom, för att vi älskar honom. Och det är den sanna lydnaden. Om du tänker dig det var en fru en gång som hade en man som var mycket hemsk mot henne. Och mannen behandlade henne illa. Och sen så sa den här mannen till kvinnan hela tiden att varje dag så fick hon en lista på de här sakerna ska du göra. Alla de här hushållssysslorna ska du göra för mig. Hon fick en lång lista på alla grejer. Och hur tror du hon kände det? Tror ni hon kände att det här var roligt att göra de här sakerna? Nej, det fanns ingen kärlek till den här mannen. Och de sakerna hon gjorde var helt bara jobbiga. Fruktansvärda. Den här mannen dog till slut. Och hon gifte om sig med en annan man som visade henne otrolig uppskattning. Som visade kärlek och affektion för henne. Och plötsligt så hon älskade den här mannen. Hon var så lycklig så hon... en dag när hon höll på att städa så hittade hon en av de här lapparna från hennes tidigare man. Oh, hon tänkte, tänk vilken kontrast. Alltså nu är jag så lycklig med den här mannen. Och tänk vad hemskt jag hade det då. Oh, jag kom ihåg, hon öppnade den här listan och började läsa. Tänk, jag behövde göra den här saken och de här sakerna och de här sakerna. Men sen stannade hon för hon läste igenom alla de här uppgifterna. Så såg hon att hon gör ju redan alla de sakerna för den här nya mannen. Vad var skillnaden? Skillnaden var kärleken. Hon älskade sin man. Och därför var lydnaden inte någon tung börda. Det var inte någonting jobbigt. Utan det var en lätt sak. Det var en fråga, hur mycket kan jag göra för att behaga min man? Ja, jag kanske kan fixa det här för honom. Jag kanske kan göra de här sakerna för honom. Det var en helt annan inställning. Och så bör det vara för kristna och muslimer eller vem de än är. Varför lyder vi Gud? Är det bara för att vi måste? Eller är det för att vi älskar honom? Och för att vi faktiskt vill göra hans vilja. Vi vill behaga honom. Och istället för att titta på hur lite kan jag göra för honom för att komma till himlen. Så låt oss istället fråga oss hur mycket kan jag göra för Gud? Han som har gjort så mycket för mig. Vad finns det jag kan göra för honom? Och den inställningen önskar jag att vi alla skulle vilja ha. Hur många här skulle vilja ha en sån inställning till Gud? Prisa Gud, ska vi be. Himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för vad du har gett oss i ditt ord. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att ta till oss det som står i ditt ord. Att vi ska lyda inte utav tvång, men utav kärlek till dig. Vi ber att du ska fylla vårt hjärta med den kärlek som kommer ifrån dig. Så att vi kan lyda dig utav glädje för att vi älskar dig. Det är min bön. I Jesu namn. Amen.